Har du några tankar om programmet eller vill föreslå ett ämne så får du jättegärna göra det. Och då är det mejlvägen som gäller. Vi nås på fabriken@ur.se. Vi som har gjort programmet den här veckan är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Klipp gjordes av Ninni Westin och Tommy Bjuggenissele stod för mix. Och jag heter Emelie Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
Bildningsbyrån om kejsaren och stoikern Marcus Aurelius.
Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd. Som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Och det här är Sveriges Radios P1. Klockan är 8.
Ekonyheter. Regeringen får kritik av friskolebranschen för att inte hinna med frågan om att införa ett gemensamt obligatoriskt skolval som finns med i Tidöavtalet. Regeringen gör fel prioritering, det här säger Andreas Mörk som är chef för bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Utbildning.
Det här är nog den viktigaste utredningen för att skapa ett gemensamt hållbart skolsystem. Att valen till skolorna görs på ett rättssäkert och ett bra sätt.
Det var i morse som Ekot kunde berätta att den omstridda frågan om att införa ett obligatoriskt skolval inte kommer bli verklighet under den här mandatperioden. Förvisso förhandlar Tidöpartierna om direktiv till en utredning, men tiden har gått ut för att hinna få fram ett förslag som kan klubbas av riksdagen. Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl att utbildningsdepartementet hanterat en rad andra omfattande utredningar. Men det är alltså en prioritering som friskolornas Andreas Mörk inte står bakom.
Jag tycker att det är en rättssäkerhetsfråga där alla elever får möjlighet att välja och att regelverket ser likadant ut över landet.
En del i det skulle vara att reglera friskolornas köer. En fråga där Tidöpartierna har olika ingångar, men som Andreas Mörk är öppen för, även om en gräns på en kötid på max ett år som Liberalerna förespråkar är för kort, anser han.
Reporter här Katarina Helmersson. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att den här mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter, det rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor. En av de tre personer som hittades döda i södra Norge i morse misstänks för dubbelmord. Två av personerna hittades i en bostad i Vigeland i Lindesnäs. Den tredje personen hittades strax efter, en mil därifrån, i en bil. Och den personen låg sannolikt bakom de första två dödsfallen, det här meddelar norsk polis på eftermiddagen. USA riktar sanktioner mot Hongkongs polischef och ytterligare fem myndighetspersoner i den av Kina styrda regionen. Anledningen är att myndigheter i Hongkong inskränker invånarnas fri- och rättigheter. Där säger utrikesminister Marco Rubio i ett uttalande från det amerikanska utrikesdepartementet. En elev på Strömskolan i Kina fick hämtas ner av räddningstjänsten ur ett träd som den fastnat i utanför skolan idag. Och i januari förra året så fick ett barn räddas och förts till sjukhus efter att ha räddats ner ur samma träd, det här rapporterar P4 Sjuhärad. Barnet som fastnade idag klarade sig utan någon ambulansfärd. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste.
Mm.
Att jag behövde låtsas vara glad.
Och nu följer ett dokumentärt program som är gjort 2024.
P1 Dokumentär. Miniserie.
Jalla, 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 hej, 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 hej.
I sociala medier pågår en direktsändning. Kameran filmar inifrån en bil.
Jo, det är sex slags inne i en jalla, vi kör jalla. Nej.
Över 6 000 personer följer en av Sveriges största artister live i appen.
Nu ni får höra det. Varför spelar du min bro för? Du är inte den bro, gör en bro.
Det är en konflikt som håller på att trappas upp. Och knappt ett år senare så kommer han att vara död. Det här är berättelsen om hur svenska musikidoler har blivit en del av gängvåldet.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet.
Och om hur krigen utspelar sig helt öppet i barn och ungas mobiler.
Alltså du kan ju googla och få ett vapen när du vill. Du kan ju googla och se exakt vad du vill se, hur gammal du än är.
Hela den här gangsterpsykosen, det är ett par knapptryck bort bokstavligen.
Mitt namn är Dennis Franco och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Gängkrigen på sociala medier. Andra delen. Gangsterrap.
Let's get it, man. Team 600. Shout out to LA. Shout out to Liddy. Shout out to M-Tang.
You with the sick, get murder. You talk the slick, get murder. Murder me is unheard of.
Jag fann ju amerikansk liksom drillmusik som är, man kan säga att det är motsvarighet till gangsterrap. Det är extremt destruktiv, aggressiv musik som skapades av unga afroamerikanska män i södra sidan Chicago. Så när jag var 15-16 då upptäckte jag jämnåriga som gjorde väldigt, väldigt tilltalande musik. Det var så här rått autentiskt. Så jag blev kär i det där och då.
Det var i början av 2010-talet som Loai Mohajeb upptäckte den amerikanska drillmusiken. Många av låtarna handlade om skjutningar och mord. Och flera av artisterna blev också dödade på riktigt.
Man kunde se att någon sköts dagen efter en låt släpptes, eller musikvideo släpptes, som dissade den andra sidan. Då hittade de honom och hade ihjäl honom som konsekvens för den låten. Det där skedde flera gånger. Och till slut blev jag så att det här är för destruktivt.
Idag utreder han bland annat mord och sprängningar på grova brottsenheten vid polisen i Stockholm. Och under de senaste åren har han tagit avstånd från drillmusiken.
Och sen när jag börjar ta avstånd från det så ser jag samtidigt hur det tar fart i Sverige. Och det är såklart att jag blir orolig direkt. Och det är därför jag var så himla tidig med att kritisera gangsterrapmusiken och den kulturen som jag visste skulle skapas runt det. Det är kulturen som innefattar en syn på vapen, innefattar en syn på droger, innefattar en syn på mord i gängmiljö. Och den påverkan på unga personer, jag har svårt att se att den annat är negativ.
Jag är uppvuxen i Biskopsgården i Göteborg. Ett område där det har varit problem med segregation och kriminalitet i många år. Hiphopen var en del av våran uppväxt. Vi kände igen oss i texterna och kunde relatera till utanförskapet som låtarna handlade om. Men de senaste åren har musiken förändrats. Jag har jobbat som ungdomsledare med barn i olika förorter. Och som journalist har jag granskat kriminaliteten och rapmusiken. Och i takt med att gängvåldet har ökat så har jag också märkt att låtarna som barnen lyssnar på har blivit råare. Dessutom har själva musiken också varit med och skapat nya våldsamma konflikter.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet. Man använder musiken som en plattform att berätta om vad man har gjort, berätta om saker man tänker göra, man snackar skit om sina fiender. Och det gör det moraliskt jävligt konstigt.
Nadim Ghazale är sedan i höstas verksamhetsledare för organisationen Nattvandring.nu. Innan dess jobbade han som polis i 17 år.
Har du tröttnat?
På polisen? Nej, däremot så känner jag att det jag vill göra inom polisen går inte riktigt att göra just nu. För att det är för mycket eld som brinner. Nej, men jag vill jobba preventivt.
Han var en av de första poliserna som blev offentlig på sociala medier. Där har han bland annat skrivit om dilemmat med den svenska gangsterrappen.
Gangsterrappen är ett symptom. Det är inte själva sjukdomen. Sjukdomen är kriminalitet. Problemet uppstår här. Det är att man pratar ju om det man gör och man gör det på riktigt. Och det är ju djupt problematiskt.
De senaste åren har flera kända rappartister kunnat knytas till grova våldsbrott i gängmiljön. I låten Vänd igen sjunger rapparen Sticky om hur en fiende ska skjutas ihjäl av en person på en elskoter. I videon syns skjutvapen. Och kort efteråt sker ett mord i Växjö där en person blir skjuten just på det sättet som beskrivs i låten. Polisen hittar två pistoler hemma hos Sticky. Han blir inte åtalad för mordet, men misstänks för att vara inblandad. Och han döms senare för grovt vapenbrott. I rättegången får han frågor om sina låttexter och hur verkliga de är.
Mina texter är fiktiva berättelser. Det är på samma sätt som en regissör skriver en skräckfilm och han inte en seriemördare föder.
Var får du inspiration från detta?
Var jag får inspiration för det?
Ja.
Ja, från verkligheten, det som händer i Sverige.
Och det finns fler exempel. Efter mordet på 12-åriga Adriana i Kungens Kurva söder om Stockholm så börjar polisen intressera sig för en låt med rapparen Tien. I musikvideon syns både vapnet och bilen som användes vid mordet. Och Tien döms senare till 4 års fängelse för grovt vapenbrott. I sociala medier har jag sett hur populära konflikterna inom gangsterrappen har blivit. Materialet sprids både av rapparna själva men också av de barn och unga som följer den här världen. Före detta polisen Nadim Ghazale igen.
Men svensk gangsterkultur och svensk gangsterrap hänger ihop. Och sociala medier har spelat en roll i det. För senast 5-6 år sedan så började man använda sociala medier som en slags en grund för att nå ut. Och berätta om vad man gör. Och på så vis också på något sjukt sätt gör det attraktivt för flera. Och inte bara för flera att vara med i det kriminella gänget. Utan för flera att ta del av innehållet. Att konsumera den kriminella livsstilen eller kulturen på något sätt. Och där är sociala medier ett perfekt verktyg, tyvärr, för de här kriminella krafterna.
Det finns så sjuka grejer ute på internet. Alltså det är typ läskigt att se. Alltså att tänka, jag lever i den här generationen. Det här är vår värld.
Det är en onsdag kväll på fritidsgården Radar i nordöstra Göteborg. Hit kommer killar och tjejer mellan 10 och 20 år för att hänga efter skolan, spela PlayStation och fika. En av dem är Samet som är 17 år. Han är själv artist och har vuxit upp med den svenska gangsterrappen i sina hörlurar och på sociala medier.
Det är mycket tjafs, det är mycket tragiskt. Man går in i varandra, man snackar skit om varandra. Man går in på live, snackar om andra. Det är som en ond cirkel. Det bara går runt och runt och runt. Man blir hjärntvättad.
Till höger, på andra sidan kaféet, finns en studio där ungdomarna kan spela in musik. Samet sätter på en låt som han har gjort under artistnamnet Esklogov.
Du har släppt en låt, eller?
Ja, jag har släppt 4 tror jag låtar jag släppt på Spotify.
Du rappar, eller?
Jag sjunger.
Du sjunger.
Jag har aldrig sagt att det har varit lätt någonstans. Jag fick aldrig visa folket vad jag fucking kan.
Det jag menar med det som jag säger, jag har aldrig sagt att det har varit lätt någonstans. Jag fick aldrig visa folket vad jag kan. Alltså folk vill kanske inte vill lyssna för att jag visst kommer från ett visst utsatt område. Man har fördomar. Så vi måste visa folk vad vi kan.
Samet är en av, eller Esklogov, han har varit en av dem från den nya generationen här.
och som hämtar ett riktigt fint, djupt budskap till alla sina låtar och som har riktigt vettig text där i. Så jag är riktigt stolt över dem.
Ubed Chavez Cuero är fritidsledare på Radar. Han är själv rappare och hjälper Samet som producent och manager. När han växte upp så fanns inte den svenska gangsterrappen på samma sätt. Dock har hiphopen alltid varit provocerande, säger han.
Den här typen av musik, innehållet, det är inte nytt. Det har alltid funnits. Och vi lyssnade på dem också. Men det var inte lika öppet. Just nu så är det mycket vanligare att det spelas överallt hela tiden. Det är en sak som har blivit populär och det blir normen. Det är hela deras värld, du vet. Ja, okej. Ge mig en annan låt då, Mohammed. Någonting som inte är pang pang, jag skjuter alla du känner musik. Så ja, en kärlekslåt istället. Mycket bra, man.
Ute i kaféet har en ung kille tagit kommandot över stereoanläggningen. Här på Radar har de som regel att inte spela gangsterrap som glorifierar kriminalitet. Fritidsledaren Obed känner till konflikterna inom gangsterrappen och våldet som sprids i sociala medier. Men han vill inte lägga skulden på barnen och ungdomarna som lyssnar och tittar.
Det är personer som ser ut som de kan relatera till, som har samma typer, som pratar om och rappar om samma typer av problem som de lever i. Det här är en verklighet. Det är en del av vårt samhälle. Det är inte ett förortsproblem, det är Sveriges problem.
När det kommer till våldet och gangsterrappen och det som händer på sociala medier som vi pratar om, finns det någon specifik händelse eller vändpunkt där ni tänkte, oh shit, nu har det gått över gränsen?
Så en av sakerna är ju det med Einar. Det var en så pass uppmärksammad händelse att han var en så pass känd person. Och att det kanske öppnade upp ögonen för en större del av landet att det här händer, att det kan hända vem som helst, att det inte spelar någon roll hur känd man är och att det kan påverka oss alla.
I januari 2020 vinner rapparen Einar pris på Petre Guld för bästa låt. Han är 17 år och just då Sveriges största artist med miljontals spelningar på Spotify. Men framgången har en baksida. Bara några månader senare så sprids bilder på Einar på nätet. Han är blodig, halvnaken och har en röd klänning på överkroppen samtidigt som en maskerad kille håller en kniv mot hans hals. I en senare polisutredning framgår att kidnapparna har velat ha 3 miljoner för att inte läcka bilderna. Men Einar har vägrat betala. En av kidnapparna som senare döms är en annan känd rappare. På sociala medier blir kidnappningen viral. Bilderna sprids vidare och Einar hånas i kommentarsfälten. Han kallas för studiobandit. Någon som bara rappar om kriminalitet utan att leva upp till det.
De rånade honom på hans Rolex-klocka. De tog bilder på honom i smink och bikini för att de tycker han är studiobandit.
Det är särskilt ett konto som får stor uppmärksamhet. En youtuber som kallar sig Big Drippa spekulerar i varför Einar har blivit kidnappad. Han säger sig ha kommit över hemlig information där det framgår att Einar har tjallat för polisen.
Alltså, det är någonting Einar måste ha gjort. De säger inte vem det är, men någon har snitchat i alla fall. Är du med? Det här är sjukt!
Jag har för mig att när det gäller Einar så hade Einar precis blivit kidnappad vid den här tiden. Så det här var strax efter kidnappningen av Einar. Och jag kände Einar personligen. Och det var då jag blev inblandad på något sätt.
På ett kampsportgym i Solna träffar jag Victor de Almeida. Han är youtuber och har kanalen Dialogiskt.
Jag brukar säga så här, hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Och Dialogiskt, den enda tanken jag hade med Dialogiskt egentligen var att jag skulle sitta och lyssna på en annan person och det skulle egentligen vara väldigt kalt. Sen så skulle ämnet få vara personen. På den vägen var det.
Han har över 100 000 prenumeranter. Ett av hans mest sedda avsnitt handlar just om Big Drippa som hade pekat ut Einar som kallare efter kidnappningen. Klippet hade på kort tid blivit viralt på sociala medier och fått kritik för att det spred farliga rykten.
Det var någonting i det Big Drippa sa om Einar, att Einar skulle ha kallat på folk och hela den här händelsen med att han blev kidnappad. Och jag kände Einar ganska väl. Så han ringde mig och så pratade vi i telefon om det här. Och han sa, men folk kan typ döda mig för den här grejen.
Att Einar skulle vara en kallare är en uppgift som är allvarlig. I ett uppmärksammat fall i Stockholm 2017 så blev två vittnen mördade efter att ha samarbetat med polisen.
Men det resulterade i att jag åkte ner till Malmö. Fixade en lokal att vara i.
Ska vi kolla på den snart?
Ja, absolut.
Tjena Einar.
Vad är det, Bruce?
Sitter här och har en intervju här med Big Drippa.
Ja, det är så.
Hörru, jag tänkte så här, vill ni snacka lite?
I klippet försöker Victor få Einar och Big Drippa att prata ut.
Vad är det, Big Drippa? Vad säger du?
Ja, vad händer? Hur mår du?
Det här blir ju ändå en ganska laddad situation. Och han säger någonting i form av en mamma som kommer förlora sitt barn. Så det är många där ute som hör. Så att det blir en ganska stark stund där.
Men bror, du går igenom grova saker. Du går igenom om att folks liv har försvunnit. Förstår du? Du går igenom om mammors barn som har blivit skjutna på öppen gata. Du går och pratar om att jag har golat. Du vet, du får hela Sverige att tro på de här sakerna du säger. Förstår du?
Vad tänker du när du ser det här i efterhand?
Ja, men det blir lite så här. Jag får ju också en tankeställare hur lätt det är att man blir klippt för såna här saker och vad sociala medier kan ge för kraft. Det här är liksom, det är verkligen en lat hund för hur det kan bli. Och resten är ju historia. Vi vet ju exakt vad det var som hände sen.
Einar är en perfekt symbol. Hur man indoktrineras in i en viss typ av gangstermentalitet. Det verkligen belyser i mina ögon är faktiskt vad gangsterismer, vad fascination och attraktion till gangsterkultur gör med en ung person.
Brottsutredaren Luay Mohajeb i Stockholm har följt gangsterrappen och det han kallar gangsterkulturen i sociala medier i många år. Han menar att kidnappningen av Einar 2020 är en brytpunkt. Varför spelar du min bror för? Du gör inte den bror gör. En bror ska komma till Nisse med tabbar och säga. Efter kidnappningen så började Einar göra nya låtar. I en av videorna ser man vapen och han rappar på ett nytt sätt om konflikterna. När han går ut live på Instagram riktar han sig mot sina fiender. En av dem är rapparen som senare dömdes för att ha deltagit i kidnappningen. I en annan låt rappar Einar om hans bror som blivit mördad. Och snacket på sociala medier blir att Einar har varit delaktig i mordet. I kommentarsfältet skriver en av tittarna en varning. Du kommer att bli klippt.
Ja, men han börjar adressera den där händelsen. Och det känns som att han börjar alliera sig mer med grovt kriminella personer. och han promotar en gangsterlivsstil väldigt, väldigt tungt och väldigt intensivt. Han blir i mina ögon en väldigt bra symbol för allt det negativa som den här gangsterkulturen har burit med sig och vad det har gjort med unga personer och deras psyken. Och till slut så skjuts Einar ihjäl hösten 2021.
En person sköts till döds i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm igår kväll.
22.50 så fick vi in uppgifter om en person som var skjuten med flera skott.
Det är oktober 2021 när Einar blir mördad utanför en lägenhetsport. Han levde då med skyddad identitet på grund av hotbilden mot honom. På sociala medier sprids bilder av hans döda kropp. Och mängder av konton spekulerar i vad och vem som låg bakom mordet.
Skyttarna ser till att Einar är död och filmar honom som bevis. Einar ska ha träffats minst 2 gånger. Han hade fyllt 19 år bara månaden innan.
Jag var här i min soffa faktiskt på morgonen och tittade på nyheterna. Och då kom min son ner. Och min son är ju ett stort fan av Einar. Och han hade sett det före mig. För han hade loggat in på TikTok på morgonen. För det var på den tiden han fick ha TikTok. Det var innan, jag kan säga, vi visste hur problematiskt TikTok var. Det har han inte längre. Men då kom han ner. Har du hört då? Och precis det så... Och han blev ledsen. Och efter det så ville han inte att jag skulle åka till Stockholm. För honom blev Stockholm synonymt med otrygghet. Ja, det var sjukt.
Nadim Ghazale jobbade fortfarande som polis när Einar mördades. Redan innan hade han och hans kollegor börjat intressera sig för gangsterrappen för att försöka förstå det som händer inom gängkriminaliteten.
Vi har ju använt vissa deras saker i förundersökningar och i spaningssyfte och underrättelsesyfte. Man kan ju följa en rap-text och faktiskt lista ut nästa steg i en kriminell aktivitet.
Men mordet på Einar var ändå något nytt, säger han.
Einar blev nog det tydligaste exemplet på att gangsterrappen är verklig. Den är inte bara en illusion, eller den är inte längre bara konst. Utan den blev verklighet på något sätt. Att fiender man hade pratat om, saker man hade pratat om, faktiskt resulterade i saker i det riktiga livet.
Och Nadim Ghazale menar att våldet inom gangsterrappen kan påverka de barn och unga som följer konflikterna i sociala medier.
De lyssnar på den, de ser på tv eller läser på sina sociala medier vad som har hänt. För vissa barn så väcker det avsmak, andra liksom blir nyfikna och vill konsumera det som en tittare. Men det finns en kategori som känner en lockelse till det. Och den kategorin måste man se upp med. Där har vi en växande skara pojkar, vill jag påstå, som verkligen ser det här. Det här känner jag att jag vill göra. Det är riktigt farligt.
De här unga personerna har indoktrinerats in i en kultur som har skapats som en följd av gangsterrapmusik och digital överkonsumtion. Sociala medier och deras appar som de har 7-9 timmars skärmtid på.
Brottsutredaren Luay Mohajeb vid polisen i Stockholm.
Det öppnas upp en portal i deras huvuden, en attraktion, en fascination till den här livsstilen. För vem vill inte vara som sin favoritrappare? Vem vill inte känna av den känslan av att liksom imitera det de ser upp till? Sitta i en bil bara med en pistol i knät och bara åka runt någonstans och röka weed. De vill känna den känslan i högre utsträckning för att det är det de har konsumerat sedan de var 12 år gammal. Ungdomskulturen är totalt marinerad i prokriminella värderingar. Och mycket är på grund av den här kulturen som har skapats kring gangsterrapmusik och hela den världen.
I nästa avsnitt.
Okej. Det är dags.
En helt ny utveckling startar när en gängledare sprider propaganda inför tiotusentals tittare live i sociala medier.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många som kommenterar, så många barn som kommenterar. De blir liksom lite som superstjärnor, de här gängmedlemmarna.
Det handlar ju om att de också vill sprida en viss typ av fruktan så att andra människor ska vara både rädda för dem men också lyda under dem.
Och det som jag kommer mest ihåg var att de nämnde mitt eget namn.
Så har Maja Åström mejslat ut ett nytt avsnitt av Ekonomiakuten. Här följer en kort bit från starten.
Om man står i begrepp att starta eget företag. Man har en affärsidé, en affärsplan och kanske en budget. Men vad är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Måste man ha hjälp med pappersarbetet? Och hur fixar jag tjänstepensionen till mig själv? Ja, det är såna här saker som vi har fått frågor om. Och det ska vi ta upp i det här avsnittet. Till min hjälp har jag pensionsnyheternas Mikael Nyman. Hej!
Hej!
Och hej Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Hej!
Första mejl kom från Tarek och lyder så här. Och är också anledningen till att vi satte igång med det här avsnittet. Maja nämnde i ett avsnitt att hon är frilansare. Kanske ett avsnitt om det vore nyttigt och bra. Jag undrar till exempel om man ska starta enskild firma eller aktiebolag. Som i mitt fall. Jag är it-kunnig och har nischad kunskap. Och är varslad. Vad säger ni? Bör jag starta EF eller AB?
Nu här i P1 är det dags för veckans första avsnitt av Vetenskapsradion.
Wow! Här är väl det finaste exemplaret.
Den ser ut som en chokladbakelse, men är en svamp. Den är omtalad, men samtidigt ett hotat mysterium.
Den är lite av Sveriges panda.
Bombmurklan. I hela världen har den sin största population i Sverige, men den hotas. Troligen av det moderna skogsbruket och numera av granbarkborrens framfart.
Det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
Bombmurklan alltså, den kräsna vårsvampen som ställer höga krav på sin omgivning och som Artdatabanken nu vill få mer kunskap om med hjälp av allmänheten. Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Stefan Nordberg.
Här kommer vi in i bombmurklans skog. Här ser du, här är granarna mäktigt stora.
Vi är i naturreservatet Örstigsnäs utanför Nyköping. Tillsammans med biologen och svampkonsulenten Hans Rydberg ska vi leta efter en mystisk och karismatisk svamp, bombmurklan. Den ser ut som en chokladbakelse med ett krispigt hölje och en kräm i mitt. Och faktum är att den inspirerat till riktiga bakverk, men svampen själv är inte ätlig. Och inte ens om man ville skulle det gå, eftersom det är en av få svampar i Sverige som faktiskt är fridlyst.
Vad är det som kännetecknar en bombmörkelskog?
En bombmörkelskog, ofta är den då på isälvsmaterial, alltså väldigt lätt dränerad mark. Och gärna i lite sluttningar där vattnet rör på sig lite grann. Och även på ganska flack mark så har man lite små sluttningar, det kan vara gropar och sånt där. Och just där hittar man den. Sen ska den ju ha mycket gran, gärna stora granar. Och den ska ha vuxit trädas granar under generationer, alltså under lång tid. Det är det optimala. Sen har den dykt upp i yngre skogar ibland också för att den sprider sig med sporer och kan etablera mycel även i yngre. Men de absolut flesta förekomsterna är i äldre, gärna betespräglad skog. Som har då lite inslag av örter. Mossrika, men med lite blåsipp och lite sånt där, så att den har vissa näringskrav samtidigt.
Den är lite kräsen.
Ja, lite kräsen så.
Ja. Ja. Men det är ju en speciell tid på året för svamp. Man brukar ju tänka att svamp och höst hör samman, men vi är ju faktiskt här i mars.
Ja. Ja, det är väl den fördelen som vinter- och vårsvamparna har, att de har inte så mycket konkurrens av andra svampar. Problemet för dem det är ju att det är väldigt kallt att växa. Man har ju inte bara frosten utan det är ju en väldigt låg tillväxt. Sen behöver ju svamparna vatten och på vintern är det normalt fruset i marken. Så att de får utnyttja mildvädersperioderna för att växa till.
Då kanske de är de som har kommit upp lite besvikna nu, för nu är det inte mild väder direkt.
Nej, det är ju inte det, men som sagt, som bombmurkan här, de kan ju kärla till och sen kan de ju liksom tina upp och fortsätta växa. Men de måste ha vatten, som sagt.
Ja, ska vi kolla om vi kan se några? Ja, vi går vidare in i den något kylslagna granskogen på jakt efter denna på många sätt spektakulära svamp.
Nu ska vi titta här lite.
Nu spanar vi.
Och då tittar man där borta, så är det som ett...
Åh, där är den!
Ett svart öga i den chokladbruna bollen.
Wow!
Här är väl det finaste exemplaret. Sen där finns det ett trasigt där. Och ett trasigt där. Och sen såg jag något där borta.
Där är en präktig... Ja. Fyra
exemplar jag sett där. Det kan finnas ytterligare om man tittar lite.
De är ju märkliga i sitt utseende ändå. Spektakulära.
Ja, de är ju det. De bryter ju fram i eller är precis nära marken då. Sen är den ju märklig på det sättet att själva innanmätet, där bildas ju sporerna. Ja. Men själva innanmätet är ju en sån här geléartad vätska, som egentligen bara är en vattenreservoar. För att det tar så lång tid för sporerna att utvecklas den här årstiden. Och de behöver vatten kontinuerligt för att kunna växa och så småningom sprida sig. Och torkar de ut för tidigt så gör de inte det. Då använder de den här vätskan som är inne i själva kroppen.
Ja. Så det är ingen choklad som döljer sig där inne, även om...
Nej,
det ser ut som...
Nej, jag har inte smakat, men troligen inte. Nej.
Och på tal om det, man får väl inte smaka heller om man vill, va? För den är väl fridlyst?
Den har i stort sett alla skydd som den kan ha. Den, för det första, det är ju inget skydd, men den är ju globalt rödlistad som missgynnad. Och den är ju sårbar, alltså på svenska rödlistan. Dessutom är den då fridlyst, omfattas av den här artskyddsförordningen. Så att den har ju verkligen hög status. Den till och med varit på frimärke, tror jag.
Men varför är den missgynnad och fridlyst då?
Ja, dels beror ju på att den är i hela världen en väldigt sällsynt svamp. Den är ju knuten till norra halvklotet. Från ner från Sydeuropa upp till i Sverige då, Lappland. Det finns ju några förekomster i Nordamerika. Men det är så att vi har ungefär 90% av totala världspopulationen i Sverige. Och det är ju ganska mycket.
Det är jättemycket. Då är det som att man har ett ansvar också som
nation. Ja, vi har ett stort ansvar att bevara arten. Och dessutom så är ju det ansvaret... Ja, nu finns den ju spridd över landet, men de absolut flesta förekomsterna är ju i Mälardalen.
Det finns så många olika svampar som man inte vet någonting om. Mm. Bombmurklan är ändå rätt omtalad. Håller du med om det?
Ja, det håller jag definitivt med om. Det är ju som det påstod att barn förr kastade såna här på varandra. Alltså, de lekte krig i skogen. Mm. Och det lär vara det som har gjort att de kallas för bombmurklor.
Ja, är det det?
Ja, så att det är ett gammalt namn. Och det är klart att... Man kan tycka att de kanske skulle sprida svampen på det sättet, men det gör de ju inte. Varför då? Är inte sporerna mogna?
När sprids sporerna då?
De sprids någon gång april, maj skulle jag tro, så sprids sporerna.
En omtalad svamp alltså, men samtidigt hotad. Och på senare tid finns det ett hot som ökat dramatiskt i antal.
Granbarkborren har invaderat skogarna i södra Kalmar län efter att sommarens torka har gjort granarna mindre motståndskraftiga.
Den åttatandade granbarkborren älskade stormen Gudrun som försåg den med massvis av nerblåsta, försvagade granar. Men den nöjde sig inte med att frossa på fallna träd.
Granbarkborren som svept fram i Europa inklusive Sverige och dödat massor av granar. I sig ett problem för granen och för skogsägare, men också för alla mer än 1000 arter som gillar att leva nära granen, som bombmurklan till exempel. Det märkte också Hans Rydberg tydligt när han för några år sedan gjorde en rapport för Länsstyrelsen i Sörmland om bombmurklans status i länet.
Ja, det var ju 3 år efter det att granbarkborren hade börjat göra sin stora framfart och förödelse i sörmländska granskogar. Och syftet med den inventeringen var just att se hur de här sörmländska förekomsterna klarade då grandöden. I den här undersökningen så valde jag ut 11 områden som var de bombmörkletätaste i länet. Och på bara 4 av de här 11 så fanns det bombmörklor kvar. Nu ska jag inte säga att det inte kan vara ytterligare några, man kan ju förbese. Men det som var intressant med undersökningen, det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmörkla, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldigt hotspots, man hittade sig flera 100 bombmörklor. Man hittade inte en enda, hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmörklan.
Vad är din prognos för granbarkborren, men bombmörklan?
Prognosen är väl att på kort sikt så tror jag inte att det är någon fara för själva arten. Det är ju så att granbarkborren har ju funnits tidigare och vi har haft utbrott tidigare, och bombmörklan har ju säkert lång historia även i Sverige. Men vad som har hänt nu, som alla vet, så är ju den här det allt varmare klimatet som då, det här är ju en vintersvamp, men det varmare klimatet gör ju då att granarna får sån här torkstress. De kan inte producera kåda och andra ämnen som hindrar granbarkborren att göra sina angrepp. Plus att granbarkborren då får ut 2 generationer istället för normalt en generation. Vilket gör skadan betydligt värre. Ja. Och det fick vi uppleva här, inte minst i Mellansverige och Norra Götaland då 2019-2021. Och risken är om det blir ytterligare en varm sommar, i värsta fall 2 varma somrar ovanpå varandra, att man får en situation som var som den tidigare. Och då är det ju färre granar kvar att angripa. Och så småningom så drabbar det sådana bombmörklor som fortfarande växer i frisk skog. Det är ju det som är problemet lite grann, att många av de här skogsarterna har sagt att avverkningar är det största hotet mot. Och det är det ju fortfarande naturligtvis. Men här bildar man alltså reservat för bombmörklan och för andra arter för att skydda dem mot skogsbruk. Men då hjälper ju inte det när granbarkborrarna kommer och äter upp skogen.
Granbarkborren som en dyster bonus ovanpå ett modernt skogsbruk som för bombmörklans del är svår att hantera. Det låter ju inte så kul kanske, men bombmörklans kamp är inte osynlig eller bortglömd. Faktum är att svampen sedan några år tillbaka är fokusart i ett upprop på Artdatabanken. Man uppmanar allmänheten att rapportera in fynd till Artportalen. Elisabeth Ottosson, mykolog på Artdatabanken, berättar mer.
Det är bra att rapportera när du ser en bombmörkla. Det är också väldigt viktigt för oss att rapportera när du inte ser en bombmörkla också. Att du besöker kända växtplatser. Och rapporterar dels hur många bombmörklor du ser, men också lite hur skogen mår. Och syftet med det här uppropet är ju egentligen att ta reda på hur det går för bombmörklan.
Varför vill man veta det?
Ja, men dels,
av alla svampar som finns?
Ja, men precis. Dels är den ju en av våra rödlistade svampar. Och det är ju för att den är framförallt knuten då till äldre granskogsmiljöer, som ju är en växttyp, en skogstyp som är under liksom tryck, hårt tryck. Den gillar samma skogar som man vill ta ner och göra timmer av. Så att det är en av anledningarna. Men sen också att den är ju en väldigt häftig och spektakulär svamp helt enkelt. Så att det är ju också en skatt kan man säga. För oss i Sverige har vi ju kärnområdet för hela globala utbredningen av bombmörkla. Den är lite av Sveriges panda.
Samtidigt så är bombmörklan väldigt mycket av ett mysterium.
Ja, det är ju intressant. Man har ju tänkt att den kanske skulle vara mykorrhizabildande.
Och vad är det?
Mykorrhizan, det är samspelet mellan svamparnas mycel och trädens rötter. Och svamparna, de hjälper till att öka trädens näringsupptag och även vattenupptag. Och i utbyte mot det så får svampen då socker av träden. Så att det är ju en symbios som är väldigt viktig för båda organismerna.
Om man tänker att bomullsmusslan eventuellt är då en mykorrhiza, eller?
Det har man ju misstänkt, men det är ingen som har kunnat visa vilken livsstrategi som bomullsmusslan har. Och man har dels tittat i jordprover och på rötter och inte kunnat med DNA-markörer hitta vilka är alltså de här mycelfilten då som omger trädens rötter. Mm. Och samtidigt så är det många andra vårsvampar som vi anser eller bedömer att de är nedbrytare. Med tanke på då att när snön smälter och det blir varmare så bryts organiskt material ner och det finns mycket käk helt enkelt där ute. Så att då är det många vårsvampar som har en liten skjuts. Men det har man inte heller kunnat fastställa hos bomullsmusslan.
Hur skyddar man en art som man inte riktigt vet vad den gillar?
Ja, man får väl ha lite större säkerhetsmarginaler helt enkelt. Om sysslar man med bin eller sådana här lite mer störningsgynnade organismer så kan man ju kanske gå ut och gräva lite i en sandgrop och så blir de glada. Men när det gäller sådana här svampar som är knutna till äldre granskogsmiljöer framförallt, då är det säkraste att skydda deras växtplatser.
Hur ser liksom prognosen för bombmörklan ut?
Ja, det är ju rätt mörkt. Dels för att även på lokaler som skulle kunna vara bra potentiella växtplatser så har man ju också i och med granbarkborreangrepp går man ju in och plockar gammal gran. Och eftersom vi tror att granen ändå är viktig så minskar man ju förutsättningarna för bombmörklan på landskapsnivå. Men också såklart att vi tror väl att det kommer fler torkår och i och med torkår så stressas granarna och det gör dem mer mottagliga för granbarkborreangrepp.
Du har ju varit inne på det nu, men jag vill ju fråga, vad vet man om kopplingen mellan granbarkborre och bombmurkla?
Ja, kopplingen är ju indirekt då, i och med att de lever i samma habitat och just bombmurklan är ju ändå det här rörliga grundvattnet och kanske lite äldre, fuktigare granskogsmiljöer. I och med att alla äldre granar försvinner så blir det ju ett helt annat mikroklimat. Och även om vi inte förstår mekanismerna helt och fullt så tror vi ändå att det inte är bra. För det blir ju mer som en öppen hyggesmiljö om det är stora granbarkborreutbrott. Samtidigt som man också då indirekt kan gå ut och plocka granbarkborre virke. Så då är det också på ett sätt att förstöra växtplatserna.
Mm. Men det låter som att det är ändå rätt mycket spekulation. Eller vad man tror sig veta.
Nej, det finns ju ingen forskning på detta. Och vi bedriver ju inte heller forskning. Utan det hade ju varit jättebra om någon hade tittat på detta. Alltså vårat artupprop eller liksom rapporteringsupprop är ju också ett sätt att men bara uppmärksamma bombmurklan.
Vi åker tillbaka till naturreservatet Örstigsnäs och där känns det som att det är ett bra bombmurkelår. Vad hände här?
Ja, vi var på väg tillbaka till bilen och så helt plötsligt kände jag att ja, men här skulle det kunna finnas nära stigen lite så. Och sen tittade jag bara ner här där turen och såg en ny ganska stor fruktkropp av bombmurkla.
Lite bedagad kanske?
Ja, det verkar som. Det har inte regnat här på 14 dagar. Ja. Och det är ganska torr mark så att det är möjligt att de måste ha lite mera regn nu. Men de är fortfarande lätta att se och känna igen. Men då är vi i början på mars. Skulle det bli väldigt torrt i 3-4 veckor till där. Då kommer de här bara försvinna.
Innan sporerna är klara?
Ja, nej, de måste ha vatten hela tiden.
Får gå hit och vattna dem?
Jag får göra det. Det vore ett fint yrke då, bombmurklevattnare.
Ja, och nu ser jag en till.
Nej, men vad fint.
Där.
Ja, men titta. Och en där, där också. Då har vi fyra stycken där då.
Ja.
Du börjar få upp ögonen för dig nu.
Ja. Här är en till.
Ja, titta.
Och här då, titta.
Ja, där är nog, ja, ja. De håller på att säcka ihop och blir svåra att se. Men då har vi alltså sex stycken här då.
Ja.
14 exemplar totalt sett. Jag ska kolla vid hemkomsten om det här är en ny dellokal. För att det har ju sprungit rätt mycket folk här i skogarna. Och det är möjligt att någon har sett den här förut. Men jag minns inte att den har varit så nära vägen här som den här är. Så att det ska bli spännande att se.
Tänk om vi gjort nya film.
Ja, precis. Ny lokal för Bombmurkla.
Wow.
Kompensera de som försvinner delvis.
Ja.
Ja.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström. Jag heter Stefan Nordberg.
Saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
Jag är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Kaliber i appen Sveriges Radio Play.
Det är dags för Tankar för dagen med föreläsaren och poddaren Navid Modiri.
Det märkliga med oro är att det verkar vara en så skämmig egenskap. Åtminstone för mig. Jag har av någon anledning mycket lättare att prata om saker jag redan har misslyckats med än om min oro. Det är något väldigt hjältemodigt med oro. Jag menar, vem vill vara ängslig och nervös hela tiden? Det är så himla mycket Nasse i Nalle Puh på något sätt.
Kära någon.
Ingen superhjälte har som superegenskap att vara orolig för allt och alla hela tiden. Och ändå omsätter jag så mycket oro. Som en stickande, virvlande känsla i magen. En liten Bermuda-triangel som bara suger inåt. Det gör inte nödvändigtvis ont. Det är lite som att vara hungrig. Fast jag precis har ätit. En tomhetskänsla som bara suger. Och faktiskt gör det lite svårt att vara glad. Svårt att vara tacksam. Svårt att ens vara närvarande. Har du tänkt på var din oro sitter? För mig är det en molande känsla mitt i solarplexus. En liten fläck i bröstkorgen som bara drar inåt. Och när jag tar ett andetag märker jag hur slutet av inandningen stockar sig. Som att det är något som håller igen. Jag kan inte ens ta ett helt andetag in när jag är orolig. Och paradoxalt nog växer oron om jag skulle försöka trycka ner den eller ignorera den. Oro växer nämligen bäst i mörker. Precis som mördarsniglar, troll och mögel. Och det enda som hjälper är att dra oron ut i ljuset. Genom att prata om den, dela med mig av den till vänner, skämta om den, skriva om den, rita den eller på något annat sätt bara locka den ut ur mörkret så att den precis som trollen långsamt börjar spricka. En klok vän sa en gång, oro är som att gunga gungstol. Det ger dig något att göra. Men du kommer ingenstans. Så nästa gång du känner hur den lilla Bermuda-triangeln i bröstkorgen börjar vakna till, kanske du kan försöka påminna dig om att det egentligen är små troll som gungar gungstol strax ovanför din mage. Du kanske inte kan kontrollera oron, skrika på den eller ignorera den, men du kan stanna upp i några sekunder. Vad du än gör, och bara öppna upp ett litet fönster. Släppa in lite ljus, lite närhet, lite trams och se vad som händer då.
Det var måndagens tankar för dagen i P1 med Navid Modiri.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är ju mest
till exempel.
Tomater du har där, säger
ja.
Trädgården med Pernilla och John är tillbaka.
Idag ska det handla om tomater, hur man sår dem och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi.
Du hör oss över hela trädgårdslandet varje måndag 10.35 i P1 och när du vill i Sveriges Radio Play.
Så denna måndagkväll fortsätter P1-kvällen så här. Klockan är 8:05.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Turkiet. Där har en svensk journalist tagits fast och låsts in i fängelse. Journalisten heter Joakim Medin och jobbar på den svenska tidningen Dagens ETC. Joakim Medin åkte till Turkiet för att han skulle skriva om demonstrationer där. Vår reporter berättar mer.
Det var i torsdags förra veckan som journalisten Joakim Medin togs fast av polis. Det hände på flygplatsen i staden Istanbul. Det är ännu inte helt klart varför han togs fast, men han anklagas för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Och han anklagas också för att vara medlem i en terrororganisation. Det stämmer inte med verkligheten, säger hans arbetsgivare. Joakim Medin har bara jobbat som journalist, säger tidningens chef Andreas Gustafsson.
Det är ju absurda anklagelser. Det här med Erdogan-dockan, Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist.
Den svenska regeringen jobbar för att Joakim Medin ska släppas igen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska träffa Turkiets utrikesminister senare i veckan.
Och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på. Min prioritering är att Joakim Modin ska komma hem så snart som möjligt och därför så redogör jag inte heller för några detaljer.
Det är flera andra journalister som också tagits fast i Turkiet. Det är väldigt allvarligt, säger utrikesministern.
Och det är mycket allvarligt när journalister frihetsberövas och det är också därför som regeringen jobbar så intensivt med det här fallet.
Intervjuerna gjordes av Ekot och av P1 Morgon. Klartexts reporter var Elias Andersson. Nu har det gått 3,5 dygn sedan den stora jordbävningen i landet Myanmar. Räddningsarbetare jobbar fortfarande med att försöka hitta människor som hamnat under raserade hus. Hittills har man kunnat räkna till över 2000 döda människor i Myanmar och nästan 4000 skadade. Fortfarande saknas många människor som man inte har kunnat hitta än. En minister i Sveriges regering slutar. Det är liberalen Paulina Brandberg som slutar som jämställdhetsminister. Till nyhetsbyrån TT säger hon att hon vill ha mer tid med sin familj. Paulina Brandberg har varit minister i nästan 3 år. För personer med ADHD kan det vara extra svårt att göra jobbiga och tråkiga vardagssysslor, som till exempel att diska, städa eller rensa en låda. Julia Selene Fält har ADHD.
Man har en tröskel för att komma igång med jobbiga saker. Men jag som har ADHD brukar säga att jag har som en 5 meter hög mur som jag måste ta mig över ibland bara för att sätta igång med disken till exempel.
Julia berättar att hon alltid haft svårt att komma igång med att göra tråkiga saker. Nu har hon hittat hjälp i en speciell chattgrupp. Metoden kallas body doubling. I chattgruppen berättar hon vad det är för något hon vill få gjort. För när hon vet att någon har koll på vad hon gör, ja, då går det enklare att göra det där tråkiga. Just den här dagen skriver hon i chattgruppen att hon ska städa en låda med massa kvitton. De bestämmer att hon får 20 minuter på sig att göra uppgiften.
Då skriver jag att då kör vi och checkar in om 20 minuter.
Efter 20 minuter ska hon vara klar. Då berättar hon hur det har gått för henne. Och för Julia har det blivit jätteviktigt att vara med i chattgruppen.
Om det inte varit att jag bestämt det här passet så hade jag ju inte tagit tag i det här idag. Jag har 100% lagt mig i sängen direkt när jag kom hem.
Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.
Ja, det är Ekot. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kommenterar nu att hon idag stoppas från att ställa upp i presidentvalet 2027 samt döms till fängelse och dryga böter för att ha fifflat med EU-pengar. I fransk tv så säger Le Pen ikväll att det rör sig om ett politiskt beslut och att rättssäkerheten satts ur spel. Domstolen anser att Le Pen och flera andra partiföreträdare för Nationell Samling använt märkta EU-medel till andra föremål. En svensk man är misstänkt för inblandning i en stor norsk knarkhärva. Han greps i Spanien och är även misstänkt för att planera ett mord på en norrman. Totalt så har 19 personer gripits. Åklagaren Kristine Lundstein säger till NRK att det rör sig om bland annat grovt narkotikabrott.
De är sikta för grov narkotikaöverträdelse och de flesta också då för att ha varit en del av en organiserad kriminell grupp.
Kristin Lundstein förklarar att den svenska mannen och de 18 andra personerna är misstänkta för grovt narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott. Flera har också åtalats för att ha bedrivit narkotikaverksamhet i en organiserad kriminell grupp. Det var i höstas som den norska polisen grep 5 personer i samband med narkotikaöverlämning. Och när polisen undersökte saken noggrannare kunde de hitta fler inblandade personer, förklarar Kristin Lundstein.
Detta startade som nämnt i Kongsvinger med efterforskningen där, hvor man pågrep 5 personer i fjol höst i förbindelse med en narkotikasak.
Så i januari genomförde den norska polisen en insats där 13 personer greps. Samtidigt som den norska insatsen genomfördes så greps även den svenska mannen med hjälp av Spaniens paramilitära polis Garda Civil. Hur mycket narkotika som har beslagtagits i samband med insatserna kan polisen inte kommentera i nuläget, mer än att det rör sig om stora mängder.
Det är beslaglagt stora mängder med narkotika. Vi vill komma tillbaka till mängder senare.
Och reporter här, det var Elsa Ivarsson. En man i Sölvesborg har häktats misstänkt för 4 fall av våldtäkt mot barn, det här rapporterar lokala medier. Mannen som förnekar brott är i 50-årsåldern och misstänks även för bland annat sexuella övergrepp och utnyttjande av barn för sexuell posering. Brotten de ska ha begåtts över nätet under mellan våren 2023 till januari förra året. Teslas butik i Malmö utsattes under kvällen för skadegörelse, där rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen så har en byggnad och flera bilar målats med orange färg. 4 personer har frihetsberövats och ska förhöras. En anmälan om grov skadegörelse har upprättats. Även i Stockholm har en Tesla-butik utsatts för färgattack, rapporterar SVT. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Så vet du att du behöver flera älskare. Det är rubriken för programmet Förmiddag med som vi ska sända alldeles strax med Nicke Nordmark. Ett program som sändes första gången i fredags. Det börjar direkt efter det här.
Scenen. Podden med nytolkningar av Shakespeares klassiker.
Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
Lyssna på Hamlet. En komisk tragedi i tre delar.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, så, men jag dog inte. Jag blev mördad.
Vad fan säger du?
Du hittar Scenen i appen Sveriges Radio Play.
Det är faktiskt en jävla skillnad.
Under väldigt lång tid har det livslånga monogama äktenskapet varit en stark norm. Senaste århundradet har det i västvärlden ersatts med att man lever med en partner åt gången, men man kan ha flera monogama relationer i livet. Och senaste decennierna har andra relationsformer blivit mer och mer accepterade. Begreppen är många och formerna ännu fler. Ibland handlar det om att ha sex med fler än den man är tillsammans med, och ibland är man tillsammans med fler än en åt gången. I dagens program ska vi prata om vad som lockar och skrämmer med andra relationsformer än monogamin. Hur vet man om man behöver fler partners i sängen eller i livet? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag har vi Sara Edström, konstnär som lever ett flersamt liv, och sexologen och psykologen Tanja Suhinina som gäster. Ja, välkommen Sara Edström.
Tack så mycket.
Du levde ett monogamt äktenskap och skaffade barn och levde så i 20 år innan ni separerade. Vad hände efter det?
Ja, det är klart att det hände väl den vanliga klassiska, liksom någon sorts medelålderskris. Men också så kände jag liksom att det hände att jag blev väldigt medveten om vilka normer som fanns på hur man skulle bete sig som medelålderskvinna. Och jag kände liksom att det kändes på något vis orättvist. Jag kände, varför ska jag på något vis... För det handlar ju om det, att skämmas lite för sin ålder, skämmas för liksom, om man liksom, pratar för mycket, tar för stor plats. Eller liksom, man har så mycket sådana bilder av att man kan bli som, lite förlöjligad eller som någon sorts patetisk klimakteriekärring, helt enkelt. Mm. Och då blev jag så här, till slut blev jag lite förbannad, tänkt att nej, min sann, så här, det vill inte jag låta styra mig. Jag vill känna mig fri. Jag vill också inte att de här normerna kring hur en normativ kropp ska se ut, att det är liksom bara den smala unga kroppen som ska anses vara vacker och liksom som ska få ta plats. Jag ville inte det. Så då tänkte jag att vem ska ändra på det här? Jo, det måste jag ju göra själv. Så jag kände att jag var tvungen att liksom, ta tjuren vid hornen och känna att jag vill ha mer roligt i livet innan jag dör. Och då blev det att jag... Alltså, det är ju också en sån himla klisché, men det blev att det handlade så mycket just om kroppen och hur man ser ut och att man ska liksom skämmas över sin degiga mage och allt det där. Då tänkte jag, vad fasiken, jag måste våga börja någonstans.
Mm.
Och då började det med det som jag brukar kalla Tinder-terapi. Då började jag helt enkelt våga, efter alla dessa, alltså jag har ju levt monogamt hela mitt liv, våga träffa andra. Och då faktiskt också, den första faktiskt jag träffade var en kvinna. Så då, det var också en sån här grej. Jag har väl aldrig tänkt så mycket på det, min sexualitet på det viset. För att jag har ju levt monogamt, så jag har ju inte liksom tittat på vare sig andra män eller andra kvinnor. Nu var det plötsligt, det spelade liksom inte så stor roll om det var en man eller en kvinna på det viset, utan det var liksom bara, här plötsligt uppstod det en attraktion och en spänning, och så då blev det en kvinna. Och så märkte jag sen att jag behövde inte alls skämmas, utan det var liksom fritt, roligt. Jag kände mig glad och ja, tillfreds.
Och de här tankarna och känslorna, vart tar de dig vidare sen?
Det som är, tycker jag, det var ju det här, ta ett litet steg utanför normen i Norrbotten, jag bor i Luleå. Då bara plötsligt, här utanför fanns det en, liksom en parallell verklighet, en parallell värld. Plötsligt så såg jag att det är mycket vanligare än man ser på ytan att leva alternativt. Och då, där finns det alla möjliga sorters communities. Men det som intresserade mig kanske mest, det var ju det här, de som är mer liksom mer vana att prata om just normer, och då relationsnormer eller könsnormer eller det här ifrågasättande som är lite mer queer. Det tyckte jag var så intressant, för där finns det liksom också en vana att prata om saker och vrida och vända. Sen har jag ju också haft erfarenhet av det traditionella swingerslivet. Där tycker jag det är lite mer heteronormativt och kanske inte så mycket... Där är det lite mer party bara.
Ja, men det där swingerslivet du pratar om, alltså, hur kom du in i det? Vad var det som drev dig ditåt?
Ja, alltså det var ju... När jag väl kände mig så här trygg och säker, och jag tyckte det var himla roligt. Roligt att träffa nya människor, roligt att ha sex, roligt liksom att bejaka liksom allt det som var så spännande i det. Och då blev det som, då var jag med om en första trekant, och sen så träffade jag folk, och sen så var det någon som sa, vill du vara med på det här? Och så, ja, du vet, som jag sa, när man tar ett steg utanför normen, så då öppnar det sig en ny värld, och där finns det allt möjligt. Där finns det även de som naturligtvis söker sig till den här sexpositiva världen av fula anledningar.
Ja, men kan du beskriva den kulturen?